Ja, alltså det, när någon börjar göra metallfärger och inte i metall, då I'm out. I'm out. Välkommen till Nyhamrad avsnitt 024, målartricks och hobbytips. Jag vill börja avsnittet med att tacka vår sponsor Azerdrop och våra Patreon-sponsorer. Fortsätt gärna kontakta oss med förslag och frågor ni har kring saker ni vill höra och hör. Dagen till ära så har vi jag, Linus
och mig, Emil.
Ja, nu har vi två Emil istället för två Linus. Det väldigt mystiskt. Det vi ska prata om idag är nyheter och målartricks och tips. Men innan vi går in på det så tänker jag att Emil 2 får introducera sig själv lite grann.
Ja, jag heter Emil och jag har hållit på med figurspel i snart 6 år. Mm. Jag skulle helt säga att jag är en målare.
Mm. Ja, mer en spelare.
Men du spelar en del också.
Jag spelar en del också.
Så kan man ju säga ganska mycket. Du är inte så dålig på att spela heller. Du kommer ju ändå sexa på Fnatic nu.
Men inte jättebra orkar med.
Nej, så det är ju bra spelet.
Mm. Och du är med på turneringar generellt också? Så.
Ja, på alla. Ja, på alla. Så många jag kan.
Ja, men det är rätt. Mycket bra. Jag vill ändå fråga lite mer här. Mm. Hur började du med Warhammer då? Hur kom du in i hobbyn?
Jag har alltid gillat att rita och måla och så. Och sen då var jag gick igenom Sagan om ringen, jag skulle typ köpa några ullvantar i någon av de andra affärerna. Och sen då hade de så här prova, de hade precis, Fantasy hade precis flyttat dit.
Mm.
Så de hade så här prova på dag.
Mm.
Så jag bara, mamma, får jag prova?
Mm.
Och de bara, men du får sitta här i en halvtimme medan vi kollar på någonting annat.
Ja.
Så fick jag prova en sån här, måla en Lottern Seagard.
Just det. Ångrar de sig det sen, föräldrarna? Så.
Kanske lite.
Alltså jag undrar om det är lagligt att ge så här plastcrack till 11-åringar. Det är farligt.
Mm.
Gränsfall, vi får ringa och kolla med polisen.
Man skulle väl kunna säga att du aldrig har lämnat butiken som dess?
Nej, knappt.
Det är som ändå härligt.
Ja, men vilken härlig historia ändå att man går förbi för att köpa ullvantar och sen hamnar i Warhammer-träsket istället.
Ja. Blir vi bättre i alla fall.
Ja, helt rätt. Ja, och grym målare dessutom har det blivit.
Ja, tack. Det stämmer.
Ja, det är därför vi är med dig idag. Så du ska lära oss andra.
Mm.
Precis, nu får inte vara så blygsam här. Utan det är bara så här, jag är lite American i detta svenska poddavsnitt.
Ja, men ska vi bara prata lite vad som hänt sen sist då?
Mm.
Det var några veckor sedan, 2.
Ja, precis. Du har börjat målat din armé inför Klixluntan.
Ja, 2 magmadrakar är färdiga nu och alla grots. Och sen har
hur
jag
många grots är det?
60.
Ja.
Så nu är det bara en magmadrake till. Och jag har ju speltest den här armén och förlorat alla matcher.
Mm.
Så att jag har ju börjat med en ny armé också.
Det är det lite som inför Fnatic då? Jag ser liksom ett genomgående tema här. Förlora alla matcher inför turneringen. Och så. Innan turneringen som börjar så börjar det bygga nytt.
Så jag har en Stormcast-armé på gång. Som jag kommer börja spela efter Klicksluntan.
Ja, det blir inför Fnatic 36 då.
Ja, precis. Ja, men den kan ju bara inte vara dålig. Jag tror att den är riktigt bra.
Ja, den lär ju vara över average i alla fall. Ja. Stormcast brukar ju kunna landa där någonstans.
Det är vad jag har gjort. Vad har du gjort?
Vad har jag gjort? Men jag har ju börjat ta så här, målar commissions. Och det är ju skitkul.
Mm.
Så här, bara, jag målar inga arméer utan jag tar bara på mig så här, single characters.
Mm.
Så att jag har fått måla min första Stormcast. Det har varit... nej, Space Marine heter det.
Ja, oj, oj.
Future Stormcast. Mm. Och jag har påbörjat den här Archaeon Horse. Så det har jag gjort. Sen har jag fortsatt köpa in spindlar.
Mm.
Spider Riders. Och vad har jag gjort mer? Jag vet inte om jag har hunnit så mycket mer. Ja, men jag har målat mycket. Det har jag gjort.
Dina commission-målningar blev enormt bra.
Ja, det var ju kul att göra. Det brukar det bli.
Det var ju lite specialare du fick, va? En sån här...
Ja.
Limited edition.
Mm, någonting hette den. Jag och 40K, vi har stenkoll på allt. Jag får fråga till folk.
Du kallar det Stormcast. Vad är det för?
Vilken färg ska de ha? Här har vi, ska säga, Space Marine Terminator Chaplain. Jag tror att det är en sån här... När en butik öppnar, dagen den öppnar, så kan man köpa den.
Mm.
Så att det är någon sån här... Super svår att få tag på.
Ja, väldigt coolt.
Men det är skönt, jag behövde inte få tag på den. Utan det var någon som skickade den till mig så här.
Måla. Har du skickat tillbaka den då?
Jo, jag skickade den i måndags. I keep it. Ja. It's mine now.
Ja, men det är kul. Tråkigt för mig att få konkurrens, men...
Ja, men det känns som att vi målar lite olika. Det känns på olika uppdrag.
Ja. Men du då, Emil? Istället för Emil 2, kan jag kalla dig för... Hurtig, eller vad ja, vill du bli kallad?
Det går bra. Men ser du San Sebastian också? Det tycker jag som är gammal Zona Tactica-fan, det blir så här, jag blir ju skitglad att det heter. De har ju, deras största hitlåt heter ju San Sebastian.
Okay.
Så att jag vill kalla dig för det istället.
Ja, det går
gott. Ja, vi säger San Sebastian.
Ja.
Det var väldigt fint namn.
Ja. Ja. Är det spanskt eller?
Mm.
Coolt.
Vad har du gjort då? Senaste veckorna?
Jag har bråkat med mina Deepkin. Och försöka få till dem till någonting vettigt. Men jag tror det går bra nu. Jag har fått göra ganska många olika testbaser.
Okej.
Okay. Men jag har äntligen fått till någonting som jag är nöjd med.
Vad är det för typ av bas då?
Det ser ut som att de kommer ut från vattnet upp på en strand. Ja. Är tanken.
Mm. Det är ju vad fysiskt. Har du liksom en våg då också? Eller är det med att de kommer ur, att det är så här platt? Att de redan har kommit ut ur vattnet?
Jag har gjort hittills det liksom vatten på typ halva basen. Mm. Eller på ett ungefär. Det är ju olika på varje bas. Och sen så... Jag har ju målat många av de här olika ålarna.
Mm.
Jag insåg att man behöver ju massor med sådana.
Mm.
Så, och så har jag massor av små fiskar som simmar på marken också.
Mm. Mm.
Som flyger.
Ja, det ska bli skitkul att se. Vi har ju uppbloggat Emils Instagram tidigare. Det är emil.hurtig.
Ja.
Så du får ladda upp några bilder där. Mm. Så får alla lyssnare gå in och kika.
Har du använt dig av en sån här resinvatten som man blandar ihop? Eller har du målat vattnet?
Det jag har gjort det är bara måla. Eller jag har water effect på tub typ. Och
Det är sån som är lite kladdigare.
Ja, den är lite kladdig som man bara smetar på.
Som baleios eller?
Ja.
Ja, just det.
Mm. Och sen har jag målat över det och jag ser flera lager sådana.
Mm. Ja, just det.
Och så har jag beställt från internet sina små glaskulor.
Mm.
Som vattendroppar.
Så jag har lagt
in. Ja, det kommer bli skitsnyggt. Cool. Det är ju för de som var på Fnatic, så i single model painting tävlingen så hade ju Emil då en Tidecaster som var skitsnyggt målad.
Precis.
Och där kan man se lite grann av hans basing skills också med den här vågen som sprider sig runt.
Ja, den var faktiskt väldigt imponerande, just splash-effekten.
Jag tänker att alla ska få bli typ så. Det var den första till den.
Alla får den?
Alla ska få sån stil.
Ja, minst den nivån.
Men det har du också gjort med glaskulorna där då? Eller hur? Är det limstol?
Men sådana här blisterförpackningar så har jag skurit ut små plastremsor som jag trycker fast, eller med water-effekten, lägger fast på... Där jag vill att vattnet ska resa sig.
Mm-hmm.
Och sen gör jag så att det inte syns att det är någonting däremellan. Hur? Så någonting man bygger över.
Hur omtåligt blir det?
Hittills har ingenting gått sönder.
Nej, coolt.
YOLO.
Nu lärde vi oss något nytt. Blisterförpackningar kan bli blodeffekter.
Alltså för jag som inte har koll då, vad är blister? Det är sådana här genomskinliga
plastförpackningar. Jag föreställer mig de här förpackningarna som är helt jävla omöjliga att öppna. Så man bara tar saxen till slut. Ja, det är jättearg.
De som alla jag som bara köper saker begagnat. Jag får aldrig sånt. Jag får bara såhär figurer inlindade i
handduk.
Ja, men typ.
Alltså så mycket så gamla kläder jag fått av med köp. Åh, oh, här är något i en kalsong. Typ. Nice.
Nittöppande. Ja.
Ja.
Vi har gjort lite grann i alla fall. Ja, det är kul.
Ja, mycket olika. Ska vi gå igenom den största nyheten?
Det är ju då Vargaroth the Scarred.
Mm.
Från Forge World. Den gigantiska korndraken.
Ja, vad var det du sa att den var? 270 centimeter.
Ja, 270. Nej, inte 2,5 meter.
Nej. 20 räcker.
En basen ska vara 27 gånger 21 centimeter stor. Mm. Oval. Och den här modellen släppte de ju på, var det Warhammer Fest Europe eller på, om det var Warhammer Fest England som släppte den. Men det är ju, den är ju enorm, alltså den är ju stor som typ 4 stycken Stardrakes.
Mm. Det, alltså det är 10,5 tum.
Ja.
Det är nästan hela deploymentzonen om den ska stå rakt fram.
Ja. Det är mycket. Mm. Den är stor. Och det här tror jag har varit ett diskussionsämne i alla chatter som jag är med i. Alltså hur meningslös säger vissa att den är.
Mm.
Vissa säger att den är OP. Jag tycker så här, så himla kul att Forge World gör någonting nytt och fett. Alltså så här, okej, att den är typ helt... Alltså kan man, vet man hur man ska möta ett sånt monster, då plockar man det i första rundan.
Mm. Sätt en Brake in på alltså.
Ja.
Då står han där.
Hand of Dust.
Ja.
Eller något sånt. Men, ja, men jag tyckte det är kul. Jag älskar såna här coola grejer. Och det där är ju en cool grej. Så att jag är all for it. Och lyckas man göra en bra lista med den. Liksom, ja. Kör.
Vad var din första, den liksom, kretsen du hänger i? Vad den reaktionen?
Jag tycker att det är lite som andra Emil sa.
Ja.
Det var coolt. Att den är jättestor. Det är lite som de här titanerna till 40K.
Mm, mm.
Att, ja, de är ju jättestora. Och då ska jag inte just få någonting liknande.
Mm.
Det känns ändå som att den är något... Alltså jag tycker att det är roligare än titanerna.
Mm.
För titanerna är liksom, det är bara fyrkantiga liksom.
Ja.
Med stora axelvaddar. Och så kan du köra med dem i alla arméer. Men det här är ju ändå en arméspecifik pjäs liksom. Sen hade de kanske kunnat vara smart och gjort det bara till en kaosdrake.
Mm.
Det tror jag, var det du som sa det, Linus, att man kunde haft, ja men de kunde haft så här, att man kunde köpa till de olika heroes uppe på den.
Mm.
Nej, det vet inte jag. Så klick inte jag.
Ja, men den, det var i någon chatt då som jag hade den diskussionen, att det hade varit kanske ett smartare drag av dem, om man vill se den liksom ute på fler turneringar.
Mm.
För nu blir den ju ganska begränsad till bara kornspelare.
Jo. Jag har ju inte ens sett någon spela Archaon alltså ännu.
Nej,
så att jag blir väldigt nöjd om jag någonsin får se den här i kött och blod.
Mm.
Plast och lim.
Men det såg ju, det såg också en sån här bildjämförelse att vingen på den här då, draken är lika stor som hela Archaon-modellen är. Och det är helt sinnessjukt. Den är gigantisk.
Ja. Ja. Var det några fler reaktioner av Messenger-grupperna du hänger i?
Nej, vi började ju spekulera om man kunde bygga någon vettig armé av det.
Mm. Kom vi fram till något?
Jag hade en kompis som kom fram till den med 90 Blood Reavers. Och jag vet inte hur bra det egentligen är. Nej. Sen så som, kan du, vet du hur du ska spela runt den eller ha någonting som slår tillräckligt hårt för att ta ihjäl den, så är den inte jättefarlig.
Nej.
För att jag kikar ju på den, den slår ju hårt. Men den tål ju inte jätte... Alltså, monster tål inte så mycket.
30 ons är jättelite för 1200 pengar. Alltså, det är så sanslöst lite.
Ja, men det är ju som alla stora monster. De slår med rätt sak på dem så dör de.
Mm.
Snabbt.
Ja, den kan göra mot 106 ons in combat phase. Alltså...
Men det där är ju förutsatt att motståndaren har noll i save och... Inget minus du hittar.
Alltså de,
jag såg en Math Hammer-uträkning på det där. Har du 4 plus save så är det 20 wounds per runda som du kan spruta ut. Har du minus ett du hittar, då börjar det ju genast droppa.
Det är ju jättelite.
Ja, men samtidigt går du in i Alariel.
Mm.
Så då är hon borta första rundan. Men...
ja, jag tror inte man får igenom det med tanke på att han har ganska bra med rend.
Ja.
Så att man 4+ sen kommer ju bli 5+ och 6+.
Ja, visst. Mm. Sorry. Men även den är bra. Inte för det, men den är från Aaron Merritt på 1200 poäng.
Ja.
Kanske. Men du hade en rolig analys.
Ja, jag och Linus påbörjar den här lore versus regelhet diskussionen.
Vi kan väl börja med att presentera då det svärdet som är farligast i hela Morrowind.
Ja. Vi har ju pratat om Orkeion förut och hur konstigt det är att han Slayer of Kings. Det svärdet har en i rend med tanke på att den loremässigt tillsammans med Galmaras är liksom det äldsta vapnet som finns i hela universumet. Man vet inte vilket vapen som är äldst. Det är liksom ett gudavapen.
Mm.
Slayer of Kings. Och det Orkeion har med det är 4 attacker. Som är 2+, det är jättebra. 3+, aha. Endrend och 3 skadastyck. Så att du kanske på sin höjd kommer göra 6 skada med Slayer of Kings.
Mm. Och ja, förutsatt då att man inte möter någon med jättebra save. Det är Bastilla någon. Då kommer du typ inte göra något i skada.
Nej. Ja, på sin höjd som jag sa.
Ja.
Och det är ju liksom Orkeion, the goddamn every show sen av alla gudar. Alla gudar har skickat det värsta de kan mot han. Han har slagit tillbaka det. Hans häst har ätit upp det och det har blivit en drake. Han är så jävla cool.
Ja.
Men se upp, för nu kommer random corn dude med en random skullcleaver of corn. Och istället för 4 attacker så har han 12. Och det är 3+3+2 i rend och 2 skadastyck. Och det är bara någon random dude. Med en random jävla yxa.
Men det kan ju vara så här, kan det vara typ så här Korns förstfödde son eller någonting, att de liksom kommer komma med den historien liksom så här,
lore-mässigt är det inte imponerande det de har berättat om den här personen.
Nej. Men jag vet, vad har du släppts lore-mässigt?
Det är med typ, han har varit ute och slaktat asmycket, och nu är han ute och rider runt på sin drake, och där de ser att det är strid där landar han och slåss.
Ja. Alltså det enda som är liksom bättre med Slayer of Kings, det är ju att han träffar på 2+, men det har ju med Archeons färdigheter att göra. Och så att det är 3 skada istället för 2 skada.
Ja,
men att ta 12 attacker istället för 4, det är ju en
finns det någon mortal skillnad. Finns det någon mortal i hela spelet som har 12 attacker?
Nej, inte obuffat.
Nej.
Nej. Det finns ju så här 2d6, då kan du ju få 12. Men en gång på ja, typ 97.
Typ en chaos pawn.
Ja,
men det är så ofattbart lårmässigt knasigt med den här modellen. Och det är det jag stör mig på. Resten skiter jag i.
Mm. Men vi säger det. Av allt liksom en väg i för- och nackdelarna så är vi fortfarande, vi är glada att den finns.
Ja.
Men vi gör något ännu bättre nästa gång.
Ja, jag hade ju hellre sett att den köraste draken hade jättemycket arga attacker.
Mm.
Och så kunde man gjort dem sämre med antalet onstental.
Ja.
Och så kunde man gett den hur mycket ons som helst. Så kunde man ha fått 40, 30, 50 ons.
Ja.
Så blev den, kunde man ha tagit bort hur mycket
attacker.
Snabbare där istället.
Ja, det skulle vara kul med vissa arméer som typ såhär Beast Floor Raiders som kan typ göra 60 ons på en match. Jobbigt att möta en sån jättedrake. Men
ja, men för 1200 peng kan han få 60 ons.
Ja.
Mm.
Med tanke på att magmadrakarna har 20 wounds och de kostar mindre än hälften.
Ja.
Ja. Det är vår analys.
Ja. Drake, vi går vidare.
Ja. Du ville vara arg på Orktober.
Ja, precis.
Nu är det ju officiellt fucking over. Alltså.
Ja, det är ju det är den 30 oktober.
Mm.
Orktober. Mm. GV. Kan vi få några orker kanske? Alltså de har inte, fortfarande inte, visst har de inte släppt en enda orkmodell under hela orktober? Alla modeller de visade till 40k släpptes väl innan oktober?
Ja, jo.
Så att det är liksom det enda de har gått ut med nu är ju då 40k-kodexen.
Mm. Vilket som inte ens släpps i orktober, man kan förboka den. Det är nästan det jobbigaste.
Ja, det är bakläxa på den här alltså.
Spelar inte 40k.
Nej, ingen av oss gör det. Men det är så här, man kan ju tycka då om de ska gå ut och köra liksom. Nu kör de ju dessutom så här Grottober kör de på. Men de har inte gjort någonting med Grotts överhuvudtaget.
Jo, eller? Men Shade by Orbanden släpptes väl.
Gjorde de det?
Ja.
Ja, men den släppte de ju också sneak peeken på innan oktober, skulle jag vilja
påstå.
Så det blir ju så här, jag tycker att det är, ja. Det är svagt av GV att hoppa på det där oktobertåget och sen inte göra någonting.
Svagt.
Ja, oj, men det är folk, men man ser ju såhär kommentarsfälten, folk blir ju rå pissed. Och ja, så typ går de och tar bort de kommentarerna så de blir ännu mer förbannade för att de ser negativ i deras kommentarsfält. Ja, det var min rant. Det tycker vi pratar om ett kul.
Ja, ja, men San Sebastian kanske har något du, någon nyhet du vill vara på.
Nej, den enda nyheten som jag är glad över, det är att de har släppt ner fina bilder på Warbandet till Underworlds. Ja, trollet,
så. Just det. Ja. Det är ju faktiskt en nyhet som jag vill prata om, för den ska jag ta med tusan köpa.
Den ta med tusan igen.
Ja.
Ja, det är en Golden Goblin här i stan, tävling. Du skulle måla troll till det.
Ja, alltså det lutar väl åt det, förutsatt att modellen hinner släppas. För visst är det 17 december, den sista dagen. Så jag måste ju ha i alla fall 2 veckor innan och måla upp till Warbandet. Sen vet jag inte till single model vilken. Kanske, jag har ju påbörjat Megaboss on foot.
Det är, men det fick max vara 80 mm va?
Ja, den är 60.
Ja, just det.
Så den ska ju gå bra.
Mm. Vad ska du måla?
Jag hade tänkt skelettlaget till Underworld.
Ja.
Yeah. Vad det nu heter.
Mm.
Sepulchral Guard.
Precis, då. Och till singelmodellen hade jag tänkt, jag vet inte om någon följer min Instagram, så hade jag försökt nomma någon Stormcast.
Ja, just det.
Och göra en sån. Det är en testmodell inför vad jag alltid tänkt.
Men alltså ett alternativ är ju annars att du målar hela det, för det är ju också från Shadespire-boxen istället. Mm. Eller den nya, vad heter den? Underworlds...
Nightvault.
Yes. Måla hela det Warbandet NMM. Där är det ju...
Skeletten också NMM.
Ja.
Och det har jag hunnit längre på.
Non-metallic skeleton.
Ja. Jag tippar ju på att Emil tar hem båda.
Nej, det tror jag inte.
Men vi får se. Ja, jag ska ge dig en run for your money i alla fall.
Ja, alltså det... När någon börjar göra metallfärger och inte i metall, då I'm out. I'm out.
Men du kommer med kärlek, det är det viktigaste.
Ja, nej, jag ska absolut ställa upp. Jag tycker det är jättekul att vara med i de här tävlingarna.
Ja. Och det är en sån grej, jag tycker att folk, även om man inte känner att man är så här där man vill vara om ett år, att man ska ställa upp med en modell. För i år så är det ju Jonas Widén ska vara enhändig jury.
Mm. Mm. Vem har varit tidigare?
Tidigare har det varit Folket.
Som just det. Förra året röstade de, eller en blandning.
Ja, mellan butiksägare och besökare.
Ja, just det.
Men jag tror att man kan få grymt bra tips, och om inte av han så kan man väl säkert be Emil eller mig kika, eller Linus kika på dem och säga så här, men kan du kolla på det, har du någon tips till nästa gång? Så kan man liksom utvecklas så också. Så jag hoppas att vi kan liksom boosta nivån på hobbyn i länet. Och även de som kommer utifrån vill ställa upp då såklart.
Ja. Vi ska försöka med det här avsnittet. Jag tänker att vi ska gå igenom lite allt möjligt som har med hobbytricks att göra. Vi ska prata färger, vi ska prata penslar, airbrushes, tekniker, allt däremellan.
Ja. Jag är skitpeppad. Det här är ju som ett hjärtebarn till avsnitt.
Ja.
Så jag hoppas att vi får till det.
Och det kommer gå till så här. Vi kör rundan på, alla får svara på en fråga.
Ja.
Och jag tänker vi kan börja med dig, San Sebastian, om vilka typer av färgmärken som du målar med.
Jag målar bara med Citadel-färger, förutom den svarta och den vita som jag använder, droppflaska.
Av vilket märke?
Just nu har jag Army Painter, men annars brukar jag också använda den här Vallejo.
Varför gör du det då?
För att jag målar nästan aldrig i ren vit eller svart, så jag blandar oftast upp och då är det lättare.
Just det.
Och så tycker jag att GVs svarta täcker så dåligt, och deras vita är ju den vita som jag tycker täcker bäst, men den torkar. Den burken torkar jättesnabbt, den är klumpig.
Ja, just det. Så att Citadel...
Ja, nästan alltid.
Ja.
Mm. Du då, Linus, du är din färghylla. Den är ju väldigt färgglad.
Ja, jag tog ju hem färger som jag hade dubbletter av här.
Ja.
Så nu har jag ju typ 105 färger hemma och över 100 färger här. Jag har ju, det känns som att jag har provat nästan alla av de större märkena som man kan få tag på.
Ja, men då kan man ha färgnarkoman, så tror jag att du ligger i illa till där. Alltså.
Det är, alltså bara för att namedroppa lite. För folk i regel har ju inte hört talas om andra färgmärken. Vi har ju de vanliga, det är Citadel, Vallejo och Army Painter. Ja. Det är de som finns i butiker.
Ja, P3 har vi ju med också.
Ja, P3 och Reaper Minis ibland.
Ja, oh, kanske. De finns i Umeå.
Men det man bör kika upp är till att börja med Scale Color.
Mm.
Vi har Secret...
Scale 75 som gör dem.
Exakt. Och Secret Weapon Miniatures. Mm. Det är ett amerikanskt. Och det är enligt mig det bästa. Mm. Skulle jag börja om från början skulle jag köpa allt de hade bara.
Mm. Då får du namedroppa det igen då, så att folk kan...
Ja, det ska jag göra.
Vad sa du?
Secret Weapon Miniatures från USA.
Ja, nu har ni haft chansen. Gå och googla.
Det finns italienska War Colors. Sjukt prisvärd, gelbaserad.
De har hört mycket bra om.
Mm.
Den vet jag. Visst, för du har hela det kittet.
Ja, jag har alla.
Hur skulle, om du liksom jämför den, vad är för skillnad på den då och den här Secret Weapon?
Ja, det, till att börja med så är ju War Colors gelbaserad. Den är inte vattenbaserad, så den tar mycket längre tid på sig att torka. Så man kan wetblenda med den väldigt, väldigt lätt. Och då brukar jag till exempel, om jag ska måla en lila kappa, då tar jag den mörkaste lila och den ljusaste lila. Hepensen i det mörka och sen doppar jag bara lite grann i den ljusa lila. Och sen måla uppifrån och ner. Blanda ut skiten medan jag målar det, istället för att blanda det på paletten. Då kommer det bli successivt ljusare till mörkare medan jag bara målar på kappan.
Och, en bra färger för wet blend helt enkelt.
Exakt, och det är ju tekniken då som heter wet blend. Mm. Mycket bra. Medan Secret Weapon är ju vatten ganska lik Vallejo eller Army Painter. Men deras, de har som en helt annan kulör i sin range. Den är inte så poppig. Och den, ja, den bra krämighet, täcker väldigt bra.
Men mer åt model color hållet och mer en game color. Alltså ja, man tänker att det är mer de här naturliga färgerna.
Och den är som en blandning mellan färg och wash. Den är ganska rinnig ofta.
Mm-hmm.
Samtidigt som den täcker bra. Ja, jag gillar det.
Mm. Mm.
Vi har Mr. Paint. Vi har Reaper som sagt. Vi har...
Han vänder sig om nu för att kika mot sin hylla.
Mm. metallfärger finns det ju en gång. Ja. Vi har ju Green Stuff World som gör Chameleon Skink, eller ja. Chameleon Paint, som är liksom färgskiftande.
Mm.
Och vi har Dark Star Miniatures från England som bara gör metallfärger.
Men om vi ska göra det enkelt för lyssnarna nu då, liksom av alla de här 12 märkena som du har nämnt som du faktiskt då målar med.
Mm.
Om du ska göra det enkelt, vilka ska folk gå in och ja, men kanske läsa om eller kolla på YouTube för att se om det kan passa dem? Om du skulle nämna, vi säger 2 stycken och så en för metallfärger då.
Ja, du är ju en speciell snöflinga, så du vill ju ha ett färgmärke som ingen annan vill ha, såklart. Och då tar du och kollar upp War Colors och Secret Weapon Miniatures. War Colors är svinbilligt, skitbra, från Italien. Och det är lite dyrare med Secret Weapon från USA då, för det blir ju tull och skit. Men det är de 2 märkena som jag skulle köra.
Mm. Ja, härligt. Jag vet inte om jag behöver nämna så mycket, men jag målar med en del Citadel, med en del Vallejo och med några enstaka P3 har jag.
Mm. Hur P3 tycker du?
Jo, men jag tycker den är fin, fyllig. Jag är som inte så brydd egentligen om vilket märke jag målar med, utan för mig handlar det mer om vilka, alltså hur färgerna ser ut. Och där har det som blivit för att jag målar mycket med GV, så är jag väldigt particular liksom med typ min bruna, så här, ja, men då vill jag ha Rhinoxide på liksom de här amberbruna färgerna, för den har liksom lite mer rött i sig, och då är det liksom, för att jag är van vid det, då är det det som jag vill utgå ifrån. Ja. Men sen jag flyttade över alla mina till droppflaskor för att jag pallar inte att sitta med de här gamla GV-burkarna som torkar upp på nolltid.
Men hur har du gjort det när du för över färger?
Det är jag några droppar Flow Improver i dem.
Vad är Flow Improver?
Det är ju då alltså en vätska som gör att färgen flyter bättre.
Mm.
Och så är jag några droppar vatten, skakar dem ordentligt och sen så häller jag mig över i droppflaskorna. Och de finns att köpa på Wish. Där kan man beställa från utan att behöva betala tull. Eller tullen ingår i priset. Så jag bara söker på dropper bottle. Och då finns det sådana här 15 eller 20 milliliter flaskor som man kan köpa.
Just det. Så. Jag vet även att Watercolors säljer sådana.
Ja, men
med en liten boll i.
Ja, men då kostar de typ 5 för 100 spänn eller någonting. Medan Wish där är 50 för 70 kronor eller något. Ja. Så att det är lite billigare. Men sen har jag en färg liksom... Army Painter, det är deras soft tone och strong tone och dark tone färger. De tycker jag är sjukt bra.
Det är deras olika versioner av Null Oil.
Nej, men vi kan prata mer om det när vi pratar om favoritfärgerna.
Okay.
Så vi går vidare med det sen. Ja. Eller ska vi köra det på en gång kanske? Det passar ju bra in med temat som vi är på. 5 favoritfärger. Du är inte klar det utan. Då kan jag ju börja med mina 5 favoritfärger som jag inte klarar mig.
Okej.
Och då fortsätter jag med Army Painters soft tone och strong tone. Det är ju typ som en wash, men den har en lite annan sheen i sig. Så att om vi säger ta strong tone till exempel, om man ska säga det närmaste GV har så är det Agrax Earthshade.
Mm.
Men Agrax Earthshade blir när man lägger på det på typ en vit yta eller så att du har sprayat en modell svart först och sen så har du gjort en central highlight och ovanifrån med vitt. Om du då målar med Agrax Earthshade så blir det typ smutsig brunsvart.
Jo.
Medan om du kör med strong tone eller soft tone, då kommer det se ut som olika typer utav läder.
Okay.
Och har du deras till exempel röda som wash eller ink eller vad det kallas för, ja, men då får du typ en som röd ljusrosa läderton.
Okay.
Så man kan se till exempel David Soper på hans Megaboss on foot som han har gjort. På en av skletten som den har på axlarna så har han använt strong tone på ena sidan och så har han använt den här röda på andra sidan. Och man får så extremt naturliga liksom övergångar i, ja, jag vet inte hur man ska förklara, men man får det verkligen att se ut som något organiskt. Och färgerna ser mycket mer naturliga ut än GVs washes. Mm. Så jag använder ju typ aldrig GVs washes. Utan när jag väl gör det. Om jag ska göra typ någonting i läder till exempel. Om du brukar köra med den här strong tone på det jag har målat lädret. För då får den lite av en läderton. Typ.
Okay.
Att den ger en mer så här organisk känsla.
Ja, bra tips.
Så att den kan jag verkligen rekommendera. Sen har jag ju, om man pratar real metallic metal. Alltså en metallfärg.
Ja.
Då är ju Vallejo, de har ju dels sina Metal Color som är svinbra akrylfärger för metall. Men gillar man guld, då ska man spana in deras gold färger.
Det heter Real Gold.
Liquid Gold heter den. Och den är ju baserad på alkohol. Så att man kan inte använda vatten när man målar den för att rosta färgen typ direkt. Den blir helt
förstörd. Rostar färgen?
Ja, den rostar. Den blir helt förstörd. Utan man får köpa typ isopropyl alkohol, det finns på Kjell & Company. Men det kan man få blanda ut med och så rengöra penslarna efter. Men den är helt sjuk. Alltså den guldfärgen, den ser ut som guld. Och den täcker typ med, kör man ett lager med den, så har du liksom en perfekt guldfinish på. Sen använder jag till exempel på Alariel. Och den gulden blir, alltså, är helt magisk.
Har de även en kromversion?
Ja, den finns ju i... Det är lite olika, det finns green gold, red gold, old gold, rich gold. Ja, men det är liksom det är guld huvudsakligen, så finns den i koppar.
Okej, okay, det finns ingen krom.
Nej, men däremot så finns ju de här metal color finns i krom.
Ja.
Så att det är liksom med de två och tre på listan.
Ja, bra.
Och så sen har vi Rhinoxide, den bruna färgen, den ska alla ha hemma, så den är helt magisk.
Citadels.
Ja, den bara köpt den nu typ. Eller igår helst. Och nummer 5. Ska man spana in ett märke som heter Schminke. Mm-hmm. Som är ett tyskt märke. Som gör så här fine art acrylic färg. Och den vita färgen, Titanium White. Det, du kommer aldrig att prova en bättre vit, så är det bara. Den ser perfekt krämig, typ täcker svinbra. Ja, det är bara den bästa vita man kan köpa. Schminke, den finns på Adlibris, tror jag, jag köpte min ifrån på nätet.
Panduro kanske också.
Nej, jag tror inte de har den, men googla, du kommer hitta den. Ja. Schminke, Titanium White. Top 5. Ja. Mm.
Spännande.
Emil?
Ja, ja, jag kan ju bara typ sitta där färger. Mm. Men det är ju, jag älskar ju Incubi Darkness.
Vilken är det?
Den det är den mörk. Lila. Grön turkosa.
Okej.
Okay. Base-färgen. För jag använt den på nästan, jag tror på mina tre senaste arméer. Mm. Jag använt den och jag tycker att den blir jättebra på allt. Och den passar med nästan alla färger. Mm. Jag har så här försökt. Corn Red har jag också nästan i alla arméer. För att den funkar som grund till all röd jag har målat här med.
Vad kul att tyda den. Jag, är ju, jag gillar inte alls det. Corn Red. Nej, jag kör med Mephiston Red. Den är lite mörkare. Det är som min favoritröd. Men...
Corn Red är ju lite lil, mer lil eller mer så här vinröd. Men till exempel på mina orker. Där har jag ju grundat med Corn Red. För att sen highlighta med Mephiston Red. För att jag ville gå mer mot orange. Mm. Men jag tycker att du får en mycket, gillar.
Det passar din stil bättre helt
enkelt. Ja, jag gillar hur, liksom, färgen där jag får, grundfärgen jag får till det röda då. Jag har använt den på nästan all röd, orange. Men sen allting det jag inte vill att det ska vara så här en ljus bakgrundsfärg liksom.
Ja. Och med den här får vi säga. Det ser bra ut också. Mm. Så det är ett bra tips. Jag ska spana in, testa.
Enda problemet kan vara att jag tycker den skär sig så lätt oftast. Mm. Det är nog den färg jag köper oftast. För att den skär sig så ofta.
Mm. Du köper den om och om igen eller?
Eller alltså, jag vet inte, jag köpte kanske två stycken på mina senaste tre arméer. Men den färg jag köper mest, det måste ju vara. Det är också en färg jag gillar, Rackard Flesh.
Ja, gud, den använder jag. Hudfärgsfärg nummer ett.
Men den tycker jag passar till allt. Eller den är jättebra grundfärg när man ska måla någonting som ska bli ljust.
Mm.
Så hela min Mawcrash som är vit, den är, har Rackard Flesh grund.
Mm. Ja, den går ju att basa till typ allt. Du har den innan du målar hud, du har den innan du målar metall, du har den innan du målar... Ja, den är bara typ grym. Allt. Jag använder den mycket också till, ja, men om man ska måla någonting som ska bli typ ja, men hårfärger. Eller man ska ha hästsvans eller någonting liksom så... Kan man använda den antingen för att blanda ut en annan färg eller använda den som bas för det?
Ja, och sen så, den är så vänlig. Jag tycker, och washa med sen på, så om du vill ha mer rött så washar du med röd, washar du med brunt, svart eller gult eller vad du vill. Jag tycker att den anpassar sig väldigt bra till alla washes.
Mm.
Och ja, min favoritwash är ju Agrax Elstreet.
Mm.
Mm.
Den passar ju nästan till allt.
Hur många gånger har du spilt ut den färgen? Kan du räkna dig?
Det är nog inte så många. Det är nog typ två.
Två?
Nuln Oil har jag nog spilt ut typ fyra eller fem.
Det är alltid ångest.
Mm. Det är helt nu med de stora burkarna.
Alltså det som är bra med Citadel är ju att man kan utgå från guider väldigt lätt. Mm. Alla refererar ju till mystiska så här... namn, ingen säger någonsin att det är röd utan det ska alltid vara Blood for the Blood God Crimson och man bara, vad fan pratar de om, men så det är svårt, det finns ju appar för att översätta mellan olika märken. Paintrack brukar jag använda, men annars tycker jag Citadel, alltså, de gör ju bara allt för att motarbeta en, till exempel bara stora, höga wash som man lätt ska spilla ut, så alla har minst tre historier om när de har spilt ut den där och fått köpa en ny för 50 spänn. 60 spänn kostar de nästan.
65 tror jag.
Ja, det är så sjukt dyrt om man spelar ut halva direkt.
Mm. Och det är därför jag har slutat köpa GVs washes.
Ja, men sen har vi ju deras vanliga färger. Där locken är designade för att torka ihop så att du måste köpa en ny.
Ja.
Alltså,
det problemet har inte jag haft. Det är så här, det är bara gräva ut det du har.
Ja, men det är som att de gör ju extra arbete för en som man inte vill ha. Varför inte bara designa det på ett bra sätt? Som Mr. Paint?
Men det där är ju en diskussion kanske som är sen beroende på målaren. Mm. Jag tror att GVs färger är ju anpassade för de som är uppvuxna med GV-systemet, ja, att måla.
Mm.
Att du ska liksom måla direkt ur flaskan, typ kanske dra av lite färg på ett papper innan du målar det på figuren.
Ja.
Och där är ju många då som kommer in nu och börjar måla, som målar med wet palettes. Mm. Det ska vi gå in och diskutera mer om lite senare.
Mm.
Så skimmar ju GV som pesten, för att det blir så här, man slösar ju så mycket färg varje gång som jag doppar penseln, ja, i den där, så måste jag skölja av penseln, ja, liksom tappar man ju 80% av färgen.
Ja.
Så att, men det, ja, för en vidare diskussion senare.
Ja.
Mm.
Favoritfärger som jag rekommenderar. Först och främst, Secret Weapon, Tyre Black. Det stavas inte som Tyre, utan det stavas som Tyre Black.
Som ett däck.
Alltså. Ja. Mm. Och,
har du den här som
nej, men jag kan hämta den medan jag pratar. Det är en väldigt bra färg. Som, den stavades Tyre med i.
Mm.
Den är typ som en, men som jag sagt, lite som en wash och lite som en färg. Mörkblå. Och den är helt fantastisk. Vad man än målar den på så blir det som att det lyser lite blått. Den är jättevacker. Och
den påminner lite grann om, jag har ju en ink från P3.
Mm.
Som är väldigt snarlik den här. Den är lite mörkare än en inken, och mer washig liksom.
Så att när man har gjort någonting rostigt, framförallt på ett vehicle eller vad som helst med en Rise of Rust, då drar man på lite sånt här, blir en fantastisk kontrast med blå och orange. Så Secret Weapon, Tyre Black.
Ja, den ska jag snå av dig, tror jag.
Typhus Corrosion från Citadel. Mm. Det finns ju ingenting som motsvarar denna färg. Alltså det finns ingen konkurrent i det.
Nej.
Den skapar ju textur och rost som, ja, det är bara hur bra som helst. Om man kör en högel till exempel, det är bara rosta upp skiten som ser dåligt ut, så blir det bra. Väldigt bra. Alla washes från Citadel tycker jag om. Jag tycker om washes.
Det är väldigt mycket av en wash guy.
Ja, jag tycker om washes från andra företag också, men Citadels washes är de bästa, tycker jag. De täcker bäst liksom. Jag förstår poängen med soft tone och sådär när du beskriver det. Så det ska jag prova, men annars tycker jag att Citadel Swashes är väldigt bra. Förutom Flesh Wash. Det är svårt att hitta en bra Flesh Wash, tycker jag. Så jag har ju provat många olika företag och kommit fram till att Reaper Minis, de gör de bästa Flesh Washen. Och jag har någon bild på min Instagram där jag har liksom primat 10 modeller vita och sen bara washat med olika Flesh Wash och ser resultatet. Och Reaper Minis gör den bästa.
Snyggt. Bra tips. Airbrush. Är det något att ha?
Ja. Du får börja, San Sebastian.
Jag har ju aldrig använt airbrush i mitt liv, så jag har ingen aning. Alltså, i teorin så kan det ju vara jättebra. Speciellt när man målar arméer. Men jag vet inte, jag har ju provat, så jag vet ju inte. Det tror jag ni vet mer.
Mm. Jag är ju i det här läget där man så här bara, hur kan man måla utan den? Just nu känner jag så här. För att man, det beror ju, alltså man kan använda en airbrush på så otroligt många sätt. De flesta som har en tror jag bara köper den liksom för att de ska kunna prima här uppe i Norrland på vintern. Och sen kanske man målar spraygrundlagret typ för att få den färgen som man vill ha på sin armé så här. Men sättet som jag använder airbrushen är ju, ja, men dels del att jag gör första grundlagren. Och så kanske man lägger en shade med airbrushen och målar lite större figurer. Då kan man ju använda den i efterhand för att skapa konturer på saker. Som ett exempel, man kan gå in och kika på min Instagram. Då har jag en Old Barbarian från Black Sand Miniatures. Och då har jag liksom först då målat modellen i den huden, den tonen som jag vill ha, jag liksom satt highlights där jag vill ha dem. Och så sen kan jag använda airbrushen för att skapa skuggor, till exempel under armarna.
Mm.
Och liksom få skapa konturer på modellen i efterhand.
Mm.
Så att då får jag ändå liksom de här highlightsen där jag vill ha dem, även liksom typ under armen. Men den blir mörkare än vad den är på framsidan av bysten.
Mm.
Och så gör jag med mycket saker, liksom även typ ansikten. Ofta så kanske jag vill så här, jag målar ansiktet och sen känner jag så här, men jag vill få in lite andra toner. Men då kanske jag sprayar en glaze med röd på kanterna, liksom närmast håret, för att få sån här naturlig rödhet längst ut på kanterna. Och,
mycket så här effekter. Men varför använder du inte bara pensel?
Ja, men alltså jag får en mycket, mycket jämnare övergång.
Mm.
Så vill man ha till exempel en skugga från en arm då, som på den här bilden, om ni öppnar upp och kikar på den, då håller han en sköld ut i sin halv meter utifrån sin arm.
Mm.
Då tänker man liksom att under den armen, så på hans torso, så ska det ju vara en skugga där.
Mm.
Om jag skulle göra det med en pensel och måla, så pratar vi om timmars jobb för att få den skuggan snygg.
Mm.
Men kör jag med airbrushen, då kan jag liksom bara dra ett drag med en väldigt tunn brun eller med en ink för att få liksom den effekten som jag vill ha. Liksom att det ska vara lite mörkare där än vad det ska vara på framsidan. Och samma sak så har jag gjort med målkraschen också, liksom att jag har målat den och sen så då på undersidan, så då drar jag liksom så här, om vi ser under benen eller i väck och sånt där, då kör jag med en ink för att få en bra push med färg i de här, ja men, cracks and crevices, som de så fint säger på engelskan. Ja, så det är som det jag tycker är ovärderligt till att ha den, liksom få in färger i skuggor, snygga, smidiga övergångar. Sen målar jag ju ändå 90% av tiden med en pensel.
Mm.
Men just för att få de här extra detaljerna och kunna göra dem riktigt snyggt på en kort tid.
Mm.
Där tycker jag airbrushen är ovärderlig.
Mm.
Jag ska ju inte byta bort den.
Brukar du använda den för att washa med?
Nej,
nej,
det gör jag inte. Det blir så okontrollerat. Jag vill gärna vara ganska kontrollerad i mina rörelser.
Jag tycker också att washens syfte förloras lite grann när man använder airbrush till det, för att det hamnar liksom överallt istället för där man ville att det skulle vara.
Ja, men precis.
Men det blir en ganska läcker effekt av det ändå, som inte går att uppnå med pensel.
Mm. Det är ju väldigt jämnt.
Ja.
Ja. Och det där är så, ibland så tycker jag att det blir onaturligt jämnt. Alltså jag målar ju väldigt mycket AOS, och då är det ju så organiska saker. Och gör man liksom övergångar bara med airbrushen, så då blir det ju de här späckliga liksom övergångarna. Så då måste man ju liksom göra blends i airbrush-koppen.
Mm.
Så att man först, då kör man sig med brunt.
Mm.
Och som jag vill då gå över till grönt, då måste jag först droppa i liksom typ en mellanfärg grönt där. Och så blandar det med det bruna och så sprayar jag det. Och sen tar jag bara den här mellanfärgen och sprayar med det. Och så blandar mellanfärgen grönt med den ljusa gröna. Så att man får de här helt naturliga övergångarna. Då blir det ju sjukt snygga övergångar.
Mm.
Men att bara köra det här med mörkbrunt och köra med ljusgrönt. Mm. Då kommer det se sjukt onaturligt ut.
Absolut.
Och det är ju ett fel som jag tror många gör när man köper en airbrush. Därför många har så här en förhållning till det som att, nej men jag tycker inte om airbrush för det ser så onaturligt ut.
Mm.
Och det är ju för att någon har sprayat så ofta.
Mm.
Eller sprayat så man får de här prickarna, speckles. Mm. Men det går att undvika.
Mm.
Och gör man det bra, då kan du använda den på sätt som en pensel typ inte går att göra på.
En annan sak med airbrush är också att om du airbrushar alldeles för mycket på figuren, alltså istället för att måla med pensel, så kan den bli väldigt platt. Så det funkar jättebra när du tar bilder på den, men när du tittar på den i verkligheten så kan det se skum ut.
Ja, precis. Man får ju aldrig riktigt samma täckning på färgen. Utan då måste man köra typ fyra lager.
Det blir tunna tunna lager.
Mm.
Om man inte gör fel, vilket man gör ibland, då blir det jättetjocka lager.
Men det är också en övningsfråga, skulle jag säga.
Mm.
Och det är därför jag tycker så här, kombinationen av pensel med airbrush är ju det absolut bästa och smidigaste sättet att måla.
Det är ju det bästa verktyget att måla fort med också.
Ja, du som speedpainta mycket och gör såhär speedpaint commissions, du ska måla typ en unit
på. Men, alltså jag har fått commissionarbeten där jag gör all terräng på 5 timmar. Och ja, men ni som vet kill team terräng liksom, det är ganska mycket yta. Och det var det liksom, ja men prima grå och med airbrushen, och sen prima svart underifrån, prima ljusgrå ovanifrån. Och sen bara washa liksom. Jag fick göra en egen wash för min 00 tog ju slut. Så då fick jag bara blanda svart färg med vatten och bara spruta över hela terrängen. Och sen göra lite effekter liksom på det. Mm. Drybrusha. Men alltså jag fick ju klart ett helt terrängbord på 5 timmar. Och Det är ett bra exempel på. Ja. Det hade jag aldrig kunnat göra med en pensel. Nej. Jag hade inte ens blivit klar med en tiondel.
Om inte ens med en huspensel typ av hus. Nej. Jag hade kunnat göra det på tid.
Och Stormcast-armén som jag gör nu som exempel. Jag primade den. Jag har så här Valeos gröna primer.
Mm.
Så jag primade allting grönt. Och sen stoppade jag lite vit primer.
Mm.
Och sen bara primade över mitten över dem med det. Och sen tog jag ännu mycket mer vit. Och sen highlightade jag med det. Så nu, ja, jag tänker att jag behöver inte basecoata den. Alltså primern är ju basecoaten.
Mm.
Så nu kommer jag typ drybrusha, göra några detaljer och sen flocka skiten. Så att det är 2000 poäng stormcast klart då. Jag primar dem på kanske 10 minuter, ja. Kvart. Och det, att sitta och måla det här gröna med det lite ljusare gröna highlighten, det skulle ha tagit mig en hel dag med pensel. Men det tog det en kvart.
Alltså mycket sån här, man ska göra liksom löpande bandmålning, där är ju också så här, airbrushen är ju, ja men typ jag gjorde driaderna också till min armé så här, ja men då sprayar de först mörkbrun, eller först svart och sen så då kör jag den här Zenithal Highlight och kör ett tunt lager med mörkbrun liksom på.
Zenithal Highlight, berätta vad det innebär.
Ja men det innebär att man har en, man efterliknar sättet solens ljus när den står på zenit då som är rakt upp. Ja men oftast då med en vit spray på en svart figur för att få så att man ska lätt kunna se vart highlights och shadows är på modellen. Ja men har man det och så sprayar jag brunt på, då kan jag se genom då den här färgen vart jag ska placera alla highlights med penseln sen. Så att där har man ju sparat jättemycket tid kontra om man skulle försöka då shada med en pensel istället.
Alltså det är en ovärderlig tidssparare. Alltså det går inte att underskatta hur mycket man sparar tid. Det gäller ju dock att man har en lokal för det. Men
jag sitter i vardagsrummet. Det går.
Ja, okej. Okay. Det spelar ingen roll vilken lokal man har.
Ja. Men så länge man har en typ en gånger en meters utrymme.
Så. Ja. Men så det, om man inte pysslar med fin lir, då spelar det ingen större roll heller. Man ska inte spendera för mycket tid med att leta precis rätt modell med allting.
Nej, alltså jag, så här, nu jag som ändå har lite ambition med mitt målande. Skulle säga så här att så länge man köper något som är bättre än de billigaste från Biltema.
Ja.
Alltså typ en Sparmax för 700 spänn. Det räcker gott och väl till att göra typ allt utom så här super super fine details.
Ja.
Och där ska man kanske gå upp då på en Iwata eller en Harder Stenbeck istället och gör liksom dem. Men köpen för 600-700 spänn, kompressor, det är ju helt så här beroende på vad man vill ha för.
Är du i lägenhet, vill du ha lite tystare?
Ja, men det kanske är det hänger i, alltså har ljudvolymen. Ju dyrare du köper, desto bättre ljudvolym det är. Så här i början så att de ska så här, hålla ett perfekt jämnt luftflöde, det är, så här, det är skitsamma. Det kommer inte märka någon skillnad. Det är ju om du börjar gå upp på de här typ Golden Demon-nivån. Liksom. Ja. Det är då du ska köpa en kompressor som är lite dyrare.
Mm.
Jag köpte en mellanklassning på 1300. Mm. AS-185 heter den. Och den är ju svinbra. Den har en liten tank så den fyller upp sig. Den låter lite grann i början. Och så sen så då är den tyst under tiden man sprayar. Och så sen så kanske 10 minuter senare eller 5 minuter beroende på hur mycket man sprayar. Så då börjar den fylla på luften igen. Så då har man inte det där konstanta surret som typ Biltemas billigaste minikompressor har. Men sprayar man bara ibland lite nu och då kan man lika gärna köpa på Biltema. Och då har du under 1000 spänn så har du ett bra airbrush kit.
Ja. Och utöver dessa liksom priming-tekniker för att få en snabb och bra highlight så är det skitkul liksom att bara på en Beacon 40K-spelare till exempel och man bara tejpar lite på modellen. Typ nu ska jag göra ett coolt X. Och då bara tejpa och sen spraya på. Det blir fantastiska effekter även fast man är helt inkompetent. Alltså det.
Och där finns ju jättemycket häftiga så stenciler också.
Som man. Eldarspelare vet.
Ja men precis. Då kan man köpa liksom ett mönster och så fäster du bara det på, sprayar och står bort den. Och så har du typ ett magiskt mönster. Och då kan du göra dessutom då gradients med olika färger i de här mönstren. Och det är sånt som också är, hur skulle du göra det med pensel? Alltså jag är en av det går inte. Men med en airbrush så kan du få sjukt snygga grejer. Ja. Enkelt. Det är inte the one and only genväg, men det är ett tips som kan få dig till nästa nivå.
Jo. Men om vi ska prata vanlig traditionell pensel då. Vad har ni för, vad kör du för pensel som helst?
Jag kör just nu, jag fick dem typ förra veckan, fick jag några såna Winsor & Newton serie 7.
Ja.
Halleluja!
Mm, och de är jättesköna att måla med. De tycker jag jättemycket om.
Vad hade du innan då?
Innan det har jag kört på de här Leon Hardy Capel series heter de typ.
Okej.
Och jag tycker att de målade jag köpte ett kit med typ alla deras pensel, fem olika storlekar.
Mm.
Och jag målar hela orkar med dem. Och de funkar fortfarande.
Men det låter ju som en ganska seriös penselserie. Är det inte liksom Army Painter eller vad?
Nej, det är inte Army Painter. Det är något annat företag.
Mm.
Men de kostar typ 60-70 kronor per pensel. Så okay. Det är jättefarligt. Nej.
Men det är också med de här håren, vad heter de?
Kolinski Sable. Precis. Och jag tycker också om GVs egna penslar.
Mm.
Speciellt deras Artificer-penslar som är dyra. Ganska mycket dyrare.
De var på 150 spänn. Mm.
Speciellt den största, den här Layer Medium.
Ja.
Som går på 200. Men den är jättebra, tycker jag.
Mm.
Men det har jag många andra kompisar som tycker att den är jättedålig. För att den har väldigt långa strån. Jag gillar det. Men
ja.
Andra kanske inte gör det.
Men det är väl en så här generellt beroende på hur man målar. Är man sån här som plockar färg direkt ur burken så tror jag att det är mindre viktigt att ha långa strån.
Mm.
Men är man sån som jobbar med färgen ett tag och kanske vill fylla på med så här andra färger och blända liksom i penseln, då är det ju fantastiskt att ha lite längre, ja, men längre strån i penseln. Och därmed, jag älskar ju Winsor & Newton som du har köpt nu. Alltså de är ju...
De är jättebra.
Det är ju min personliga favorit. I alla fall. Nu har jag inte provat 100 olika sorter, men jag har provat 5-6 olika. Både Army Painter, GVs Artificer, Winsor & Newton Series 7 då, och heter de Feldherr?
Feldherr.
Mm.
Feldherr. De är lite billigare. Kolinski Sable också.
Mm.
De tycker jag är okej. Okay. Och sen beställde jag från England för att få tips på de här Rosemary & Co. Och det är så här... Mitt tips där är så beroende på vad man tycker om för typ av liksom, hur man målar. Men de var supermjuka. Jag tyckte inte alls om att måla med dem. För de liksom böjde sig på ett helt annat sätt.
Var det djurhår eller nylon? Eller?
Det är djurhår också. Ja. Nylon blir ju oftast styvare. Men Winsor & Newton Series 7, om man inte köper typ på Amazon eller eBay och får någon så här
svartmarknadsvariant
så är Winsor & Newton helt galet bra.
Det är ju vissa figurmålare som svär liksom nylon också.
Ja, men jag kan förstå det. Man måste ju byta ut dem oftare för de böjer sig liksom i tippen.
Mm.
Men de är ju, man får ju väldigt bra kontroll. Alltså de är väldigt styv.
Mm.
Så jag fattar den grejen. Ja, men sen jag är ju lite intresserad av den här Artist Opus som du hade kickstartat supporta.
Ja, alltså innan jag kickstartade det och så var det som att jag tog penseln som var framför mig. Jag kan skilja på gaffel och kniv. Det är som, jag köpte det som typ pandurpenselkit och sen köpte jag något. Jag tänkte inte på vad jag målade med liksom. Jag tog det som såg bra ut för ändamålet. Och det vart ju, alltså ibland upptäckte jag att den här penseln var ju sämst. Det var jättespretigt och jättesvårt att måla med.
Mm.
Men sen jag kickstartade Artis Opus så har jag tagit fram dem liksom när jag ska göra någon fin modell.
Mm.
För jag vill inte använda alla modeller, så har jag tänkt i alla fall. Och då har jag upptäckt att...
Det är skillnad.
Ja, det är skillnad. Men jag är inte kapabel för att berätta vad skillnaden är än.
Nej.
Alltså jag har inte... Jag har ju som sagt mest speedpaintat senaste veckorna.
Men det där är ju ändå en sån grej som just som du säger med så här, att du vill spara den till dina bra modeller. Men det kan jag ju säga typ, ja men med min första Winsor & Newton som jag köpte. Det är en size zero.
Mm.
Och den köpte jag i december. Nej, januari köpte jag den. I år. Och det är ju alltså strax över 10 månader sedan.
Mm.
Och den har jag målat liksom en hel armé med. Och den är fortfarande i riktigt bra skick. Alltså den är i bättre skick än typ när jag köpte en GV-pensel. Den köpte jag en gång, den här för 200 spänn.
Mm.
Och den höll i 2 veckor. Sen började den att dela sig. Och då känner jag så här, jag kommer aldrig köpa den här igen. Nej. Och då när jag jämför det liksom med en som jag köpte för 120 kronor och den har hållit i 10 månader, liksom en hel och en halv armé. Och det är fortfarande min go-to-pensel. Jag har köpt den till så här med kortare strån, men jag föredrar nog den med längre strån. Fortfarande, trots att jag har kört med den liksom i 10 månader och den andra har jag använt en vecka, så tycker jag att det är liksom det är fantastisk pensel.
Ja, så det kan ändå vara värt att investera i en pensel.
Ja, men det
är vårt tips då.
Ja. Men det förutsätter ju också att man tar hand om penseln, kan man säga. Jag tror inte att man kan köra med den så länge man bara vet, typ drybrusha med den och skiter i att rengöra den efter man har använt den.
Ja, men rengöring är väl det första man måste lära sig när man att vara noggrann.
Vad kör du med för brush soap? Har du någon sån?
Jag har.
Eller kör ni bara vatten? Och...
Jag kör bara vatten.
Ja. Ja, för det är en sån grej som jag tycker är värt också, för man när man drar penseln liksom i det här tvålen efter, så dels drar det ut gamla färgpartiklar eller pigment ifrån huvudet på penseln, och så sen så då återformar den ju lite
spetsen.
Mm. Och det innehåller ju lite fett också, så att man liksom får ju fett tillbaks i håret. Och det är alla som har ett hår och har duschat någon gång vet att när man liksom tvättar den, bara tvättar med vatten, så då torkar det ut. Men de här, om du köper till exempel Masters Brush Soap, så innehåller ju det då saker som gör att penseln återfuktas.
Är det bra att ha i håret då?
Det tror jag inte.
Nej.
Eller om du vill ha flott hår så är det bra att ha. Men...
Jag hörde från mig att det bara funkar med typ vanlig grön såpa också.
Ja, jag har inte provat det, men det skulle vara ungefär samma kemiska kombination. Det som jag tror kan vara med vanlig grön såpa är ju att den tar ju bort fett. Så det kan ju vara kanske en nackdel. Jag vet faktiskt inte. Är det någon som har koll på det, får man gärna ge oss den kemiska liksom förklaringen för det. Men ja, jag tycker det är jätteskönt i alla fall. För penslarna har ju hållit för mig väldigt bra när jag gjort det. Utom GVS.
Den är immun mot
vett. Ja, men den går ju inte så dyr heller. Man går på typ 60 spänn för att köpa sån brush soap.
Ja.
Det finns ju igång på figurspel eller World of Board Games, då tror jag att man har typ Vallejos eller om det är Army Painters, den tror jag kostar 20 kronor.
Ja, det lär ju finnas på alla figurspel
i butiken. Ja, och det är så liksom 20 spänn för att en pensel ska hålla 3 gånger så länge.
Ja.
Det är ju inga pengar att diskutera om, tycker jag i alla fall.
Nej. Men det blir som en till pryl. Alltså det är så sjukt mycket tillbehör i den här hobbyn.
Ja, men jag har ändå så här, i mitt färgställ så har jag den tvålen. Så att när jag typ rapporterar en gång som jag använder penseln, ja, då rengör jag den i den. Och framförallt så typ drybrush. För de blir ju igenkloggade direkt med färg.
Mm.
Så kör man den i tvålen, så då håller de sig mycket, mycket längre.
Mm.
Och man behöver ju inte göra så avancerat. Utan det är bara så här, men har den bredvid, ta fram den ibland. Och ringa med.
Just det.
Sen vill man vara superavancerad, finns ju så här, men typ brush cleaner och brush restorer. Jag har köpt för att testa, men jag upplever inte att det blir någon så här jättestor skillnad. Det kan man skippa om man inte känner att man har för mycket pengar. Då kan man köra.
Vad heter det? Wet palette då? Jag körde med det, Sebastian.
Mm.
Har du köpt någon eller har du byggt en egen?
Nej, jag kör med det ibland. Jag är lite för lat för att använda den hela tiden.
Mm.
Det är så. Jag som byta hela tiden. Så jag gillar en vanlig palett. Men jag kör med den ibland.
Berätta hur du byggde den.
Jag hittade hemma en så här, typ nästan platt matlåda.
Mm.
Och typ 3-4 centimeter hög. Så tog en disktrasig som jag klippte upp så den passade, och sen vanligt bakplåtspapper tror jag det var på det.
Och det här som du säger nu, det tycker jag är en ganska, lyssna på vad han sa där med disktrasa. För man går in på YouTube och söker på wet palette, då pratar alla om så här kökspappershanddukar, alltså typ så här vanlig typ, vad heter det?
Hushållspapper.
Och det är så här, ja, visst det suger åt sig lite vatten, men det är ju inte jättebra. Och sen får du ojämn yta på den och den börjar lukta dåligt efter ett tag. Men Wettex-dukar, alltså de suger åt sig sjukt mycket vatten. De håller sig sjukt bra. Så det är ett tips för de som inte bor i USA. Alltså ta en Wettex-trasa hemifrån, klipp upp den och så använder du den.
Eftersom den ändå suger upp ganska mycket vatten, och så om du vill ha lite mer vatten på sig. Men om du bara trycker lite med penseln där, så liksom...
Ja, du, precis, du återfuktar.
Genom bakgrundspappret. Ja, tanken med en wet palette är ju att färgen ska hålla mellan gångerna du målar. Och att den ska hålla medan du målar och inte torka liksom. Mm. Det jag tycker att ibland där man har varit... Ja, men ibland kan det bli lite för vattnigt också.
Ja, men ja, jag tror om inte att du det... låter det stå över typ 3 nätter.
Ja, men det är ju inte någon fara. Jag, alltså jag kan låta det stå en vecka eller två. Det, mm. Men det är som att... det är väl för att jag använder ganska rinniga färger till att börja med om man får med Citadel. Men då kan det bli nästan som en wash liksom.
Mm.
Och då har man haft för mycket vatten i trasan helt enkelt. Mm. Men det är det som är min wet palette. Att...
Ta lite tag och vänja sig kanske och hitta liksom vad som passar för din målarstil.
Men jag rekommenderar ändå att prova det. Ni sparar pengar som tusan.
Ja, i form av färg som inte torkar. Men bara det att färgburkarna inte behöver stå öppna och torka utan... Ja, men har du dem inte i en droppflaska så ta med penseln och så lägger du lite grann på din wet palette. Och när du sen har det på wet paletten, den här lilla droppen som du har där, den kommer ju räcka till 10 gånger så mycket som det gör om du bara tar liksom färg på en torr palette.
Mm.
Och så, framförallt på sommaren nu när det var typ 30 grader. Det är ju gott att måla om man inte har haft en wet palette.
Mm. Men ni brukar alltså inte använda det som förvaring? Ni tar nytt papper varje gång ni målar.
Nej, det gör jag inte. Men om det får stå för många dagar utan att man öppnar locket, då blir det ju ofta att kondensera vattnet i burken. Och så då blir det som att det lägger sig i färgen. Så tar det stått liksom 2-3 dagar, då brukar det bli lite så halvdant. Men om jag målar varje dag, då kan det hålla sig i 4-5 dagar utan att jag upplever att det blir någon försämring i färgen.
Det har inte jag tänkt på. Men det kan ju vara för att jag har en gelbaserad också. Den bryr sig inte om vatten på samma vis.
Nej, det är klart. Den stöter bort.
Ja. Men däremot kan vissa färger verkligen separera sig under tiden.
Ja, men då är det väl det. Att gällen och vattnet separerar pigmentet kanske.
Spännande.
Ja, men det är också en sån grej som man... Det blir mycket lättare att blända om du har ett palett. För då kan du lägga upp 2 färger och så drar du ihop dem. Liksom gör en blend från... Vi säger då gul till grönt. Mm. Och så får du liksom hela spektrat däremellan på din palett. Mm. Och det här spektrat kommer att hålla sig under de timmarna du målar på kvällen. Mm. Så att det är mycket lättare att göra. När man går från en mörk till en ljus och använder wet palett. Ja, så det är ju en sån här sak som kommer, ja, men i alla fall lyfter mig till nästa steg målarmässigt.
Mm.
Att börja använda wet palett. På samma sätt som airbrushen gjorde. Men det här är ju bra mycket billigare teknik, om man får kalla det så, en produkt. Du använder en gammal matlåda hemma liksom.
Ja, visst.
Så länge den går för sluta.
Ja.
Wettex-duk, bakplåtspapper.
Ja, Ikeas är ju bäst.
Ja.
Det håller ju för evigt.
Ja.
Riktigt bra matlåda.
Bara köpa. Ja, precis. Om du inte har en så 10 kronor på Ikea då, alltså, köptips nummer 1 idag. Ja, men jag vet inte om det finns något mer om wet palett att säga.
Prova det.
Gör det.
Ja.
Och sök på YouTube hur det funkar. Och, men byt ut papperet mot en wettex-duk.
Ja.
Och där är det också så här, har du köpt droppflaskor på Wish, då kommer du att älska att använda wet palett. Ja, men ska vi gå vidare? Det känns som att vi har gått igenom sjukt många olika produkter. Och så här, hur man kan använda dem för att underlätta under vardagen när man målar. Mm. För jag hoppas att ni alla gör det, måla under vardagen. Då har vi lite mer liksom praktiska tips. Liksom hur man, vilka tekniker man kan jobba med när man målar. Och ja, men listan vi har, liksom, vi får beta av den allt eftersom helt enkelt. Jag kan börja med det enklaste som jag skrivit här. Glaze. Vad är det för någonting?
Du har jätteuttunnad färg. Eller glaze som du använder som du kan blanda ihop. Oftast på ljusare ytor.
Ja, precis. Den kan man ju både använda för att om man till exempel någonting vitt och så vill man få en liten hint av rött i den. Så kan man göra med en tunn glaze över. Många glazer med washes. GVS washes. För att skapa liksom en... Om man får en tunn färgton på någonting annat. Är man riktigt... har man gott om tid, då kan man ju glaza övergångar. Mm, alltså från liksom... Det här vi pratar om blends. Att man går över liksom från en färg till en annan. Och har man då någon supertunn färg, då kan man köra liksom så här 10 gånger med den färgen. Och till slut så får man den här jättemjuka övergången.
Väldigt mycket tålamod behövs det för att göra den.
Jag är inget jättefan av glaze. Alltså gången jag använder det är ju typ när jag gör så här att jag ska få en hint av någonting i en typ skugga. Att jag vill få lite rött på kanten eller jag vill få en highlight och bli lite mer grön på ett svärd eller någonting. Så då, glaze är en tung grön färg.
Man måste ju vara väldigt försiktig när man använder den så att det inte pölar sig så får du den här kanten runt pölen.
Ja, det är ju ingen kul. Gå tillbaka med penseln då. Slicka lite på den och så torka upp.
Ja, precis.
Det är så man jobbar. Sen har vi Wet Blend som jag pratade om lite tidigare. Man har två olika färger som man jobbar med under tiden de fortfarande är blöt. Så man kanske dabbar på lite brunt på ena sidan och så grönt på andra sidan och sen så då bländar man ihop dem med hjälp av penseln då, under tiden de är blöt. Det är en väldigt användbar teknik om man inte har airbrush och ska måla till exempel med någonting stort, det är en vinge till en drake och så vill man få den ljusare i mitten, då kan man ju droppa en droppe antingen då flow improver eller retarder så får man färgen att ta lite längre tid innan den torkar och så sen så då kör man ut liksom färgen man vill ha först och så sen så då i mitten på vingen så tar man den här andra färgen och blandar om dem under tiden de är blöt.
Ja, precis.
Och allt det här då kan man ju hitta miljoner videos på YouTube. Så det är bara sök på glaze eller sök på wet blend så kommer man att hitta. Sen har vi ju loaded brush. Vad innebär det?
Det innebär att du tar... Nu, jag tror att det är den mörkaste först.
Ja, det kan ju göra på olika sätt.
Det beror på. Men
du fyller penseln.
Penseln
då.
Med en av antingen ljusaste eller mörkaste. Och så sätter du... Och sen doppar du med samma pensel i... Antingen motsatsen då.
Mm. Och det här är ju Ben Comets är väl den som kom på just, eller ja, framförallt namnet Loaded Brush. Så kan man söka på Ben Comets Loaded Brush på YouTube. Det han gör alltså, han fyller sin pensel med svart till exempel, eller mörkgrön. Ja. Och så tar han bara absoluta toppen på den, vit. Och så liksom då drar han penseln så här eftersom. Och ju längre bort han drar, desto mer av det här mörka färgen svarta kommer ut i spetsen så att han får en väldigt, väldigt mycket övergång.
Det är ju samma som med den här lila jag nämnde i början, att den här mörka lila först, och sen ljus lila eller vit rent av, och bländar ut det, som jag skulle gjort på en palett fram och tillbaka,
direkt i penseln
då. Direkt på modellen.
Och det är en typ av wet blend, men det är en väldigt speciell teknik, och det här är en teknik som är grymt svår att bemästra, men gör du det så kan du kapa arbetstiden med typ en 70-80%. De som är riktigt duktiga på det. Ben Comets gör ju såhär crystal brush bidrag typ på en kväll. Sånt som ska ta andra 40 timmar att göra. Bara för att han är, det är liksom hans teknik. Han kan det bara så himla bra. Freehand, vad innebär det?
Då man är som en vanlig hederlig konstnär. Vi fuskar ju väldigt mycket med att vi har 3D:n färdig åt oss, vi vet vart skuggor ska ligga, vi kan se det liksom. Men på en freehand är det som en blank canvas. Du ska kunna göra egna former och konturer och skuggningar och highlights. Så här skiljer ju figurmålarna från de riktiga konstnärerna, tycker jag. Att man märker fort när en riktig konstnär kommer in och gör sina Jonas Widén freehands liksom. Ja. Det är helt vansinnigt vad fint det kan bli.
Men freehand är egentligen så här ett annat ord för att typ ha tecknat utifrån fantasin. Oftast gör det ju på typ flaggor, baner, stora vehicles. Fordon brukar jag oftast ha då, att man målar någonting med frihand. Ja. Tatueringar görs oftast med frihand.
Det kan vara ganska simpla saker. Det behöver bara, som sagt, om du säger en tatuering, en freehand. Men det kan också vara med en hel Mona Lisa.
Det där är to each his own, så att säga.
Ja.
Men så det är väl de här snabbteknikerna som vi bara vill nämna. Ja, non-metallic metal har vi också. NMM står det oftast bedömt för. Och det är egentligen alltså att man målar metall men utan att ha metallpigment i färgen. Precis. Så att man ska liksom få det att se ut som metall.
Ja, de som inte har råd att köpa metallfärger.
Ja, det finns ju true metallic metal också. TMM. Ja,
och det använder man måla metall.
Men med samma tanke med ljus.
Ja, men precis. Man skuggar då där det ska skugga och så gör man en highlight. Och GV har ju förenklat True Metallic Metal lite grann så här med att du målar en grundfärg med guld och sen washar du det och sen så då highlightar du gulden med silver. Medans liksom riktigt true metallic metal och non-metallic metal, då ska man då försöka räkna ut vart befinner sig ljuset.
Precis, och hur det reflekteras.
Ja. Och där har vi, det kommer vi länka en massa tips sen till olika sidor där de går igenom sånt här i informationen om podcasten. Men där börjar ju du, Emil, bemästra non-metallic metal väldigt bra ändå. Det ser sjukt bra ut.
Mycket kvar också.
Ja, men det är som man slutar aldrig att lära sig. Men det är en teknik som är, ja, men det är kul. Det ska man definitivt testa på. Alla de här grejerna, bara prova. Mm. Alltså så här,
det tycker jag.
Många av dem, framförallt typ non-metallic metal, var ju för mig en så här mardrömsgrej. När man så här såg alla andra bara göra det. Och typ Sergio Calvo Rubio som är så här, typ master painter, som får typ måla en grej så här med vitt och grått och typ lite grönt och lite gult. Och så ser det ut som att det är en hel rustning i krom som står på dagsljus. Man känner, men alltså, hur ska jag kunna göra det här? Men sen när man väl provar, typ man tar en Stormcast eller typ som mitt fall, jag hade fått en gammal High Elf-gubbe. Och så bara, om jag ska prova att göra hjälmen i guld och rustningen i guld. Så här. Och så bara kolla på bilder. Ha en bild på någonting och så bara försöker du rippa av den.
Det är bara att prova sig fram där också. För att till slut får man en ganska bra känsla för hur ljuset reflekterar sig.
Mm.
Och sen är det ju väldigt stor skillnad på hur, vad som är snyggt om hur det reflekterar sig och hur det egentligen skulle reflektera sig.
Ja, man får väl hitta, alltså,
man får hitta någon mellanting. Liksom.
Men där finns det ju så otroligt många duktiga målare. Så är ju, som du sa i början, att så här, men kolla på Golden Demon-hemsidan. Men vill jag bli bra på att måla Stormcast, kolla på Stormcast på Golden Demon-sidan, ta upp den bilden och så bara, nu ska jag försöka kopiera det här benskyddet.
Mm.
Och så gör du det tills det sitter. Liksom. Det är så här, okej, att ta en timme och måla ett knäskydd. Liksom, det får göra det. Men då nästa gång du gör den, då kommer du göra det på 5 minuter.
Och så förstår du också hur, för varje gång du gör någonting så förstår du lite mer om varför du målar så också. Frågasätta varför har den personen på som har gjort figuren man försöker efterlikna. Varför har den tänkt som den gör?
Och just gällande någon metallic metal då, så har vi ju ett jättetips som vi länkar nedan. Vi kommer bara skriva NMM, så får du gå in och hitta den länken där helt enkelt. Och han går igenom då allting, hur det funkar, vad principen är, så vilka färger man ska använda och varför man gör det. Då behöver du inte höra oss prata om det något mer, helt enkelt. Sen har vi OSL som står för Object Source Lighting.
Och det är ju jätteskojigt. Och en väldigt, på tal om airbrush, det går jättefort att göra det här med en airbrush.
Ja, om man känns om man vill göra en speed-variant av det.
Om man vill göra den snyggaste.
Ja, precis. Ja, men det är ju egentligen att man jobbar med att ha ljuset komma från en specifik riktning eller en punkt. Många har till exempel, som du har en glödande hand, så ska den här glödande handen då avge ett glödande ljus på resten av kroppen. Det börjar bli vanligare inom Warhammer, men har ju varit väldigt vanligt inom så här lite större modellmålningar och de som målar busts till exempel. Gör det väldigt mycket att man jobbar med olika typer av OSL. Och det skapar en helt annan, dels tycker jag att man berättar en historia på ett annat sätt om man kan göra det. Men så här, i vilken typ av ljusförhållande befinner sig den här personen? Är den i en mörk skog? Ja, men då kanske jag vill ha liksom att det ska upplevas som att det är månljuset som lyser. Eller att den kanske håller i en fackla. Ja, men då vill jag bara att det är facklans ljus som ska synas på modellen. Så man målar liksom allting mörkt och så bara det här ljuset som lyser ifrån den facklan som lyser upp modellen.
Jag hade ju en INF-målaridé i början, att jag tänkte att, men det är ju kolsvart på havets botten. Så jag målar bara liksom ljuspunkter. Då kan jag måla en modell på typ 5 sekunder. Det går nog bra.
Det gick i stöpet, eller?
Ja, jag gjorde inte det. Men jag tänker att hade man en skicklig målare hade man kunnat göra det fruktansvärt snyggt.
Ja.
Det är ju inte jag, så det skulle bara se ut som att det
Men det finns ju så här lite olika knep. Jag älskar ju, där har ju Vallejo har ju fluorescent färger.
Mm. Ja, hur är
de? De heter fluo. Mm. Och det, jag vet inte exakt så här kemiska bindningen i det, vad som gör att de blir annorlunda, men de reflekterar ju ljus på ett annat sätt och de är liksom så saturated färger att de typ, om du fotar av dem så pikar de typ på den färgen.
Mm. Mm.
Och där finns det så här grön, blå, orange, röd. Och svinbra om man vill typ göra så här eldar eller typ, ja, men jag gör, mina dryader har ju så här glödande runor. Så då kör jag det med den här OSL-färgen eller fluorescent-färgen och då ser det ut liksom som att det glöder även liksom ljuset runt om de här runorna blir, att det sprider ut sig på barken. Och om typ ska man göra en lavabas, det använder jag på min gårdrakt och så sprayar jag, ja men dels målar jag ju lavan med pensel och med airbrushade lite grann runt om lavan, bara att liksom ett tunt lager av den där. Och då ser det ut som att stenarna liksom lite så här reflekterar den här orangea, röda färgen.
Men bra, det borde jag kanske göra på mina lavabaser.
Ja.
En bra tips.
Så att det är en så kul grej. Testa, prova OSL. Det värsta som kan hända är att det blir fult.
Greenstuff World har ju också sina fluorescentfärger nu som även lyser i mörk.
Mm. Ja, men där har jag även Hera Models har gjort så här pigment. Så att man har torrt fluorescent pigment. Det ju, känns ju som en svinbra grej om man bara så här vill, ja, men typ göra skuggan någonstans i liksom den här ja, men lite så glödande färg typ.
Mm.
Eller så kan man hata sig själv lite extra och göra det med riktiga färger.
Ja, det går.
Det tar tid.
Det tar tid. Men det är så här, kolla, där finns ju Tabletop Minions. Mm. Gjorde ju en video med Sam Lenz som är så här mångfaldig Golden Demon och Crystal Brush vinnare, en video när han målade just det här Shadespire Warbandet och de här skeletten har ögon som glöder och där jobbar han med inks tror jag, bara för att få liksom en tätare pigmentering i färgerna, så den kan vi också länka medan spana in den videon, för OSL är sjukt kul och det kommer göra att dina modeller får berätta en annan historia.
Du kan få väldigt mycket mer djup i figuren med det.
Ja, ja men både med baser och på modellerna. Ja, har vi något mer vi vill gå igenom? Så här, snabba tekniktips som är värda att kolla på YouTube.
På YouTube just.
På YouTube, ja men eller interwebs.
Mm.
Zenithal Highlight har vi gått igenom lite grann. Man sprayar för att få en lättare bas att jobba med.
Ja, alltså ingenting som vi säger har vi hittat på själv. Allting är ju YouTube, Patreon, Instagram. Alltså, search and you will find.
Ja, men precis. Och mycket av det här är ju gamla tekniker som målare har jobbat med sedan långt innan Leonardo da Vinci. Liksom. Ja. Men det är lätt att applicera även på figurmålande. Mm. Och gör man det så då kan man liksom bumpa upp sig själv till nästa nivå och göra grejer som man kanske är rädd för, men ja, det blir bra när man väl vågar prova.
Mm.
Ja, men Linus, du hade ju ett spontant tips och tricks.
Mm.
Din speedpaint målarteknik nummer ett.
Ja, för ni som inte vill vinna några tävlingar men ändå vill vi klarar med en armé på en vecka.
Ja, men tabletop ready, snygg armé.
Liksom. Ja, prima vitt. Allting ska vara vitt.
Helt vitt.
Helt vitt. Washa de sakerna som ska vara färgade. Är det en Space Marine till exempel, washa de blå delarna blå. Och sen kan du använda en airbrush helst för att göra skuggningarna. Och då gör du liksom en mörkare blå eller en, varför inte en null oil eller något liknande och sprayar underifrån.
Mm. Där kan man även jobba med inks då,
för även att få inks,
liksom
ja.
En liksom ja, boost
i det kan vara ännu klokare. Mm. För vissa washes blir ju, det blir lite färg.
Mm.
Så man kan behöva washa två gånger. Men det tar ju dubbelt så lång tid.
Det går inte. Det
så helst inte. Men alltså prima vitt och måla med washes, det går så vansinnigt fort. Och det blir tabletop ready snyggt. Ja.
Det är ett bra tips. Har du något snabbt tips? Så här, för att snabbt bli, få en bra armé.
Måla det som syns.
Mm.
Mm. För att jag märkte oftast så målar man väldigt mycket av det på modellen som inte syns. Man, speciellt om man delar upp
modeller.
Ja, undersköldar, bakom ryggplåtar, liksom sådana grejer. Och jag hade till också som jag kom på nu. Det var att... Ja, du får köra ditt tips och så får jag komma på det.
Ja, men alltså jag... En av mina absoluta favoritmålare heter ju Sergio Calvo Rubio. Och han pratar om något som heter Cappy Basis. Och det är ju att många pratar om att man ska så här, allting ska glazas för att du ska få perfekta blends och du ska göra si och så. Men han är lite mer så här rakt fram så här. Ja, men du ska ha kul att måla. Sen måla med ett halvtjockt lager. Och så istället liksom, ja men gå tillbaka och göra om sen. Så här, kör på. Alltså våga... Mm. Våga måla med lite tjockare färg. Det behöver inte vara liksom direkt ur flaskan tjockt. Men liksom ändå så här. Det ska ändå täcka ytan du målar på. Du ska inte behöva gå över den 4 gånger för att få det att täcka. Utan så här, men en, max 2 gånger.
Mm.
Om du bara målar en vanlig liksom, unit till en snygg armé. Så 90% av mina arméer är gjord med sådana cappy bases.
Ja.
Och sen är det ju då ibland lite airbrush och ibland lite glaze. Men det är liksom, ja...
Det var någon YouTube-video jag såg, en kille som airbrushade en figur. Mm. Och han sprayade med jävla modellen. Och du vet, det vart ingen skillnad.
Nej.
Och sen så här fyllde han på med lite färg. Och sen bara, ifall du kan se färgen, då har du för mycket.
Ja.
För att han menar ju liksom på att det är inte förrän vid 8:e lagret. Så du ska börja se färgen.
Ja, men det blir inte kul att måla.
Och jag bara, vad i helvete är detta? Är det ett skämt?
Men jag kan fatta på typ ett crystal brush-bidrag som du har lagt 140 timmar på. Att du vill säga att det ska vara perfekt.
Ja.
Men det är så här, då pratar vi ju om så här 0,0005% av alla målare.
Ja.
Så det är ju, ja, men tipset är så här, våga måla med tjockare färger och gör om det.
Så länge det är roligt, för det är det man vill.
Ja, men precis. Ja. Jag älskar ju att måla.
Mm. Jag med.
Ja, det gör vi.
Kom du på det?
Ja, jag kom på det. Du vill inte ha förstärka lampor så att man ser, speciellt i övergångar, om man vill ha så här lite finare övergångar, så... Måla i typ det ljuset som armén kommer synas i sen.
Mm.
För det har jag märkt. Målat och så har jag suttit i typ 2 timmar och så här bländat på någon, så här, på någon ryggplåt. Och så ställer jag bort figuren och så ser det exakt likadant ut som det gjorde för 2 timmar sedan.
Ja.
Och man bara...
Ja, men det där är ju...
Det
beror på, målar du en armé eller målar du en...
Men det var till exempel på en armé liksom. Jag satt och bara, men nu ska jag... Nu är det generalen, så han får ju vara lite extra snygg.
Ja.
Så satt jag med och målade den och så märkte jag att det här han ser fortfarande bara grundmålad ut. Ja. Även om jag har lagt på 5 highlights på hela modellen.
Ja.
Det är där vi ska ha haft cappy bases. Liksom. Mm. Men den köper jag faktiskt. Om man inte börjar vara... Det är bra, du är ju ung, du kan säkert måla i mörkret. Men det är som är hela 31 år gammal.
Men flytta modellen lite
så att se vart... Jag har ju en LED-lampa där jag kan ändra ljusstyrkan. Mm. Och det gör jag ofta så att jag, så här, liksom, när jag målar i den högsta styrkan och sen när jag vill kika på modellen, då brukar jag trycka ner den en eller två steg.
Ja,
för att så här, kunna se, ja, men hur ser den ut så här, i det här ljuset.
Har du någon gång så här, målat en modell och är så sjukt nöjd och sen ska du skicka en bild på den och man fotar och bara det här, jag fotar en bajskorv.
Men det är så ibland med vissa figurer här mycket att det går inte att få snygga bilder på dem. Jag har med så här penseldrag som syns bättre på bilder.
Ja.
Men det där är ju, ja, jag som jobbar som fotograf då, jag har ju för det mesta att göra med ljuset i bilden och så vilken riktning du har på ljuset. Du kanske har målat modellen så att skuggan ska vara så här, sen håller du den i ett ljus som motsäger det du har målat. Och där, jag fotar ju väldigt sällan mina modeller och lägger upp bilder liksom från målarbordet, utan ofta när jag målar färdigt och tar in dem i fotostudion så att jag kan styra helt hur ljuset ser ut. Då får man en annan typ av bilder. Det tar ju typ 10 gånger mer tid, minst.
Men det är allting du gör tar ju 10 gånger mer tid.
Ja, än dig i alla fall. Men, ja, men det är så här, tänk på det om man ska fota med mobilen. Så här, håll den så att ljuset från lampan är från samma håll som ljuset du har målat på figuren. Då kommer det se bättre ut. Kanske inte bra.
Bra tips. Bra fototips.
Lite bättre.
Mm.
Ja. Ska vi börja avrunda? Jag och Emil, vi har pratat ihop oss lite grann om några namn som vi vill droppa. Och så är hemsidor som är sjukt bra att gå in på. Vissa av dem kostar lite pengar. De flesta av dem går att hitta gratis grejer till. Men som de här grejerna liksom tycker vi är så pass bra att kolla upp att du kommer kunna liksom, läser du igenom de bloggarna eller kolla på de videorna så kommer du bli mycket bättre målare. Och fort kommer det gå. Så vi kan väl bara köra så här varannan. Och alla länkar kommer ju nedan såklart då.
Ja, David Soper's blogg, den är jättebra. Där tog jag basidén till mina Deepkin faktiskt. Mm. Från hans Tidecaster.
Och den kan jag ju säga stort tumme på också. En av världens bästa målare. Mm. Vunnit Slayer Swords och Golden Demons.
Ja, hur mycket som helst.
Ja. Sen har vi David Arioba från Big Child Creatives. Han har ganska nyligt börjat ladda upp videos, men han jobbar också väldigt mycket med liksom ett tjocka lager. Han målar ju typ allting bara en gång. Ett lager typ. Och det ser hur sjukt bra ut som helst. Några enstaka videos på sin Facebook-sida. Sjukt värt att gå in och kolla på.
Ja, Richard Gray. Han har en Patreon. Ja, och han är sjukt duktig på att måla. Ja. Han har jättesnygga freehands också.
Ja, sjukt detaljerad. Både freehands och modeller. Också så här Golden Demon-binnare.
Och jättebra Instagram också.
Mm. Sen har vi Banshee. Eller Giraldes, vad är han nu heter?
Alfonso
Giraldes redan, Banshee. Om du söker på Banshee så kommer du hitta honom. Han har precis öppnat en Patreon. Han pratar väldigt mycket om färgteknik och hur man ska jobba med färger. Och vill man lära sig grunderna, för det gör man ju sällan, vi som är figurmålare, vi lär oss ofta så här, men så här ska du måla glazes. Men han kommer berätta varför du ska göra det, när du inte ska göra det, hur det funkar med färger, vad är en hudton. Så att, ja, den är som, för dig som vill lära dig grunderna på nytt på rätt sätt, ska du kolla in hans hemsida.
Och Angel Giraldes, han är jätteduktig på att måla. Han är egen sån här commission studio med några andra. Och hela bunten är jättebra på att måla. Han har också typ en eller två böcker tror jag.
Mm. Han är väl Infinities
typ
huvudmålare?
Ja, jag tror det.
Så att det är liksom den stilen. Tycker man om den, då ska man ju definitivt kolla in hans verk och hans böcker.
Han brukar livestreama också när han målar på Insta.
Ja, airbrush.
Och sen, ja, och sen pratar han bara på spanska och lyssnar på romystisk musik. Ja. Så här, det går inte vad det med två minuter.
Spansk pop. ja, Ben Kometz har vi nämnt lite tidigare. Mästaren av Loaded Brush. Han har ett gäng videos under namnet Painting Buddha på YouTube. Mm. Och han är så här, man ska ha lite tid, för hans videos är typ så här 6 timmar långa. Mm. Men då får man följa med han från det liksom en svart modell till en färdig Golden Demon vinnarmodell. Och han går igenom liksom modeller som han har vunnit priser med. Så att där kan man verkligen lära sig, om man vill lära sig just hans teknik, så är YouTube och hans Patreon otroligt värt.
Han är jätteduktig.
Ja.
Du kan väl ta det.
Ja, min absoluta favorit, Sergio Calvo Rubio. Är det, för mig är det, så ska du betala för någonting på internet i målarväg, ska du betala för hans Patreon. Han berättar allt om olika tekniker. Han gör det lättare för dig att bli bra och det blir roligare att måla. Mindre ångest med alla sådana här tekniker. Den ska du definitivt. Det är tyvärr 12 euro eller 10 euro.
Ja, det är inte så.
Och ja, du har igen det alla dagar i veckan. Betalar du det så har du alla hans videos som han har släppt.
Ja, just det.
Mm.
Vince Venturella.
Ja. Det är ju Warhammer Weekly Vince Venturella. Ja. Han har ju typ 300 videos på YouTube. Kanske. Allt är gratis. Han är lite mer, kanske beskriver saker i mer detalj än man behöver göra. Mm. Men vill man ha saker gratis så finns det mängda. Och han berättar om allt. Allt från typ vilka färger som har vilken pigment till, ja, finns hur mycket som helst där. Sen är det några bloggar som man kan läsa. Volomir, Gareth Nicholas och Massive Voodoo. Alla de är ju Golden Demon-vinnare också. Mm. Och där kan man gå in och kika liksom, de har gått igenom allt från hur man gör sjukt snygga sceniska baser till Gareth Nicholas pratar ju om så här, hur vinner man Golden Demon. Så här, gå igenom så här, hur han lärde sig. Och Volomir är mer en länksamling kan man säga. Mm. Alltså han länkar till andra bra bloggare. Och är väl sjukt duktig han också. Men det är mindre tutorials där.
Det har ju varit väldigt mycket sådana här singelmodeller. Tycker alla de här. Så jag tänker en det är väldigt snygga modeller också, men mer armémålning, det är ju han Tyler Mengel.
Ja, som, just det, som gör en del åt Games
Workshop. Games Workshop, precis. Han är ju lite lättare.
Ja, precis. För de som inte har ambitionen att vinna en Golden Demon så är ju Tyler Mengel typ det mesta, ska jag säga.
Mm.
Liksom för så här bruksmålare.
Mm.
Att det är ingen här som nämner Duncan på Warhammer TV.
Duncan Rose, jag tror inte han behöver en
nämnare. Han är också bra.
Ja, han är duktig. Det är ju också så här, när man lär sig att måla så första figuren är ju han är ju ovärderlig.
Mm. Jag tyckte bara om att så här, lyssna på han prata. Ja. Jag tittade inte ens vad han gjorde. Jag lyssna så här, medan jag målade för att han sa typ saker som var
lugnande. Ja. Brittisk dialekt. Bra. Ja. Ja, var det mycket information i slutet. Liksom bara det, mitt slutord till det är bara, så här, bara måla mer. Bara det, kolla på andras bilder och njuta av att måla. Det kommer bli bättre och det kommer kul på vägen.
Panta mera, måla mera.